Okej, avsnitt 86 av Stormens utveckling är det här och jag, Ola Söderholm och Jonathan Unge på plats i Malmö musikstudio. Hallå?
Tjena Snola.
Hej.
Kommer du ihåg mitt gamla gulliga smeknamn på dig?
Ja, vad betyder det?
Ingenting. Man bara sätter SN för ett någons namn. Så blir det så himla sätt.
Det är bara, ja exakt, det är lite kärvänligt.
Yep.
Det är lite som Ito i Sydamerika eller sånt där.
Just det.
De hade kallat mig Ola Lito.
Ja, det hade de.
Men du säger Snola.
Här i Sverige säger vi Snola.
Mm. Och vi säger som sagt välkomna till nivå 2 till er som lyssnar på detta.
Just det.
Som vi kallar den här nivån bakom betalväggen. Om någon lyssnar, det var en som skrev till mig på Twitter att han började betala direkt. Vi sa att vi börjar med det här. Mm. Men att han inte har lyssnat på podden sedan dess.
Okay.
Och det tycker jag är helt rätt. Att även om man tycker att vi har blivit för trötta för att man ska orka lyssna på oss, så tycker jag att man ska gå in och registrera en prenumeration och låta den bara ticka några månader för gamla tiders skull.
Ja, absolut. Och dessutom, jag kommer ihåg att i väntrummet hos min psykoanalytiker som jag gick till, som också var hans lägenhet, så låg det liksom travar med New Yorker book review. Någon sån där.
Just det.
Det var ju ingen som hade tittat i dem.
Nej.
Jag såg att ingen hand hade rört dem.
Nej, just det.
Man behöver inte alltid prenumerera på saker för att man vill läsa dem.
Nej.
Det kan synas också.
Nej, precis. Ja, just det. Men jag vet inte om man då... Ja, exakt. Hur man ska ha någon slags bevis för att man prenumererar som kan lägga framme på ett coffee table.
Nej. Du skulle kunna ha så här så att det plingar till en gång om dagen. Så det blir en liten så här påminnelse.
Ja, just
tack
det.
Tack för att du prenumererar på oss.
Ja, just
och så
det.
Kan man säga hoppsan. Åh, gud. Ja, Ola. Varsågod.
Ja.
Så kan man säga då, om man sitter i ett möte till exempel.
Ja, precis. Ja, men det är ju en del av det liksom. Att det här är bara att det är härligt att visa för omvärlden att man är en sån som prenumererar på saker.
Mm.
Men jag tänkte också bara på det här. Alltså för gamla tiders skull liksom då. Även ifall det börjar bli en trött operation. Att ni som faktiskt hör det här nu. Mm. Ni kan säga till era kompisar.
Mm.
Som kanske lyssnade på Lilla Drevet och Februaripodden och Della för 5 år sedan. Men har droppat av sedan dess. Att säga till dem att de måste också gå in på underproduktion och registrera en prenumeration. För gamla tiders skull.
Just det. Nu är det dags att betala.
Precis. Så nu dyker vi upp. Trodde ni att ni fick det där?
Ja, jag har aldrig hört talas om det. Vad kallas det? Bakåtskatt? Efterskattning?
Mm. Och,
till slut kommer alltid räkningen.
Ja. Mm. Ni trodde att det var no strings attached.
Men det var gratis lunch.
Vi är som...
Det var inte. Det kommer vara så här reklamer där det står så här att du har skickat ut så här pejlingbilar i Härnösand, Växjö och Jönköping där du kan känna av vilka som förr uppskattar Lilla Drevet och att det är dags att betala nu.
Just det. Vi kan också påminna här i början då att det är utöver att prenumerationen gör då att man kan lyssna på alla de här ordinarie veckovis utkommande avsnitten, så drar vi också igång den här månatliga podden Frågelådan, där vi är med alla tre, du, jag och Liv. Så det är då, alltså det är 5 avsnitt i månaden av den här podden och 3 exklusivt här på nivå 2 då för prenumeranterna. Och vill man då skicka in frågor som man vill att vi ska svara på i frågelådan, så kan man göra det till adressen stormensfragelada @underproduktion.se.
Oh, vad coolt. Då ska jag få en speciell mail för det.
Ja, precis. Det är så höga production values på den här produktionen, så vi registrerar en egen mail. stormensfrågelåda@underproduktion.se. Okej, detta om detta. Vad ska du prata om i veckans avsnitt?
Jag ska tala om att jag var hemma hos en kompis och blev förvånad över en grej.
Mm-hmm. Mm. Okej, ja, men det får duga.
Mm.
Jag ska kanske senare säga någon grej om den här dokumentären Soran Ismail.
Mm.
Eller kanske snarare prata något om hur det är med offentligheten nu för tiden, hur den funkar. I alla fall, först då så ska jag prata lite här och jag har tänkt lite grann på den här nya danska filmen En runda till.
Jag har sett trailern.
Ja, jag har sett hela filmen. Och den är då gjord av Thomas Vinterberg, känd för Festen. Den där filmen om en gammal patriark som blir konfronterad av sin son med att han begick sexuella övergrepp mot sonen.
Jävla bra film.
Ja, nu var väl det. Jag har inte sett den då sedan 98 eller vad det var. Men man minns det som en helvetisk upplevelse.
Det finns en sexscen där som är precis så som jag tänker mig att danskar älskar.
Ja, vänta, är det med strumporna på?
Ja, och liksom de bara skäller ut varandra på något sätt.
Ja,
fast med stön. Varje dans samlag, alltså.
Så är det kanske. Men i alla fall, den här, det var mycket snack nu om den här då, nya En runda till de senaste dagarna. För att, dels då att den handlar om alkohol, vilket alla har en relation till. Mm. Och också att den har fått svinbra kritik. I Sverige i alla fall.
Uh-huh.
Massa femmor och i övrigt fyror.
Har den fått dålig kritik någonstans? För jag hade för mig att någon sa att den var svindålig.
Någon som du har pratat med?
Jag vet inte vad jag fått för mig det. Mm. Jag kollade upp det nu och så var det bara, precis som du sa, jättehyllningar. Då undrar jag varifrån jag hade fått för mig den. Jag vet inte.
Ja, du menar att du har läst...
Jag har fått för mig att jag läst det eller någon har sagt det till mig. Ah. Förlåt, jag ska inte göra så vaga inlägg.
Ja, men jag vet inte riktigt.
Vad kul att du har fått så bra kritik.
Eller vad spelar det för roll för dig?
Skit väl vi.
Men, eller det är väl kul kanske att de gillar en film. Jag var inne på det här kritiker.se.
Ja.
Och då sa man att det var femmor och fyror bara. Och sen, men sen, ja, det, kanske, det är möjligt att den har fått mer ljummet internationellt. Jag har inte scannat det på samma vis.
Den har fått, den är Danmarks Oscarsbidrag i alla fall.
Mm. Ja, men jag ärligt talat, jag såg den ju och jag... Jag vet inte, eller jag fattar. Jag hade ju inte gissat att han skulle ha fått massa femmor. Men det kan också vara det här som vi har pratat om tidigare, att det är bara att jag är så jävla förbittrad liksom. Och har liksom ingen entusiasm eller glädje inför sådana här saker.
Men det cyniska i det, vad är det som tror att alla bara, att man tycker att så fort det kommer en dansk film som har ett, ja men som... Va? Ska man dricka varje dag? Det var väl lite knäppt. Och sen så ger vi den automatiskt en femma, eller vadå?
Ja, eller jag är nästan mer så här på nivån film.
Fan, film är allmänhet.
Känns det, eller ska jag sitta och titta på det här?
Nej.
Det känns konstigt.
Jag såg sen,
det känns såhär, är det inte det här passé på något sätt? Är det inte jävligt omodernt?
Men
och så ska de såhär hast... Jag vet inte. Ja, det är en sak med film, det är ju ganska kort jämfört med det mesta andra man konsumerar nu för tiden.
Verkligen.
Du vet, man såhär... TV-serier är jättelånga, men också nya medier då, poddar eller YouTubers eller folk. Alltså man så här lär känna något under väldigt lång tid. Alltså det blir ju lite krystat när de så snabbt ska liksom etablera någon, etablera en vändning. Att det, ja, man kan nästan känna den här forceringen även när det är en välgjord film som den här. Så känner man att det, fan vad snabbt det går på något sätt.
Och, jag håller med. Jag såg om Mad Max
i
helgen.
Mm.
Tänkte så här... Men vad ska jag känna för furiosa? jag har stirrat på henne i knappt en och en halv timme.
Mm.
Återkom liksom när jag har antingen plöjt en hel tv-serie eller följt hennes YouTube-kanal i ett halvår.
Mm. Exakt, då har du börjat bygga upp något på riktigt.
Ja.
Ja, men i alla fall, jag tänkte ägna lite tid här nu åt att göra en djup analys här av En runda till då.
Mm, trevligt.
Ja, den handlar då den här filmen om fyra gymnasielärare som är typ medelålderskrisande. De känner sig som trötta losers som går på tomgång. Och det är trist på arbetet och trist med frugan och så vidare. Och då börjar de experimentera med att mikrodosera alkohol under dagtid.
Okay.
På jobbet och så.
Hur mycket då?
Ja, de gör det utifrån en teori om att människan naturligt har för lite alkohol i blodet.
Mm.
Vi är födda med 0,5 promille för lite och måste ha liksom två glas vin i kroppen för att återställa balansen så att säga.
Okay.
Så det är förnuftigt att dricka lite grann hela tiden för att komma upp i normala nivån kan man säga då.
Men normal nivån för vad?
För
att vara glad.
Där man ska, ja, så att man där man mår som man ska, ja, man ska. Och där vi kan liksom utveckla vår potential fullt ut.
Uh-huh.
Ja, precis. Vi är, det är 0,5 promille för lite. Så det måste till 0,5 promille. Ja, exakt. Det är som att det är någon så här felkonstruktion i människan.
Ja.
Vi är alla lite för ofulla. Och den här då teorin om 0,5 promille för lite, den tillskrivs då den norske psykiatern Finn Skårderud. Den tillskrivs honom i filmen och han, han finns på riktigt också.
Lever han?
Ja, han lever. Och han har fått mycket uppmärksamhet för att han ska ha sagt det här. Men han har absolut inte gjort det. Nej. Men han är så helt förföljd av att han är den som har sagt det här. Ja. Han är den. Vi har för lite alkohol i blodet. Ja. Ja, men det var att han 2002 skrev ett förord till en italiensk bok från 1800-talet som skulle ges ut i Norge. Och han skrev då förordet till den norska utgåvan. Och boken hette Om vinets psykologiska verkningar. Mm. Och där skrev Finn Skårderud. Han skrev typ som en lite kul formulering med tanke på hur det kan kännas att allt plötsligt stämmer efter ett glas vin.
Just det.
Kanske är det så att vi är födda med 0,5 promille för lite. Så här säger Skårderud själv om det.
Och så lekte jag med en formulering. Efter det första glaset så virker det som allt stämmer. Kanske man är född med minus 0,5 promille. Men så kommer det andra glaset och då blir det galt igen. Det var det jag skrev.
Det var första och enda gången han lekte i text.
Ja, precis. Det slutar aldrig bra faktiskt. Det är faktiskt helt
en
sant.
En gång lekte jag. Det lät med en lek.
Ja. Om man skulle ta ut svängarna här och göra det lite blommigt språket.
Det är väldigt kul. Förord är så tråkigt.
Ja, men då var det att det var en NTB-journalist. Och NTB är norska TT.
Okay.
Så det var en norska TT-journalist som skrev en text som gick ut på att tolka den här formuleringen som att det var en vetenskaplig teori
okay.
om att människan är född med 0,5 promille för lite. Och det blev då sen en sån nyhetsartikel med rubriken Två glas vin gör det helt normal.
Mm.
Och det har sedan dess då varit en sån nyhetsartikel faktoid som bara levt vidare sedan dess. Att en sån här vetenskapen säger äkta science från en äkta vetenskapsman säger att det är så här.
För en sak. Enligt teorin ska man då alltid ha 0,5 promille alkohol i blodet.
Ja.
Så du måste hela tiden kolla hur mycket du har för att då fylla på. Ja, det var exakt det du sa ju.
Ja, men exakt. Så gör de i filmen också, de här lärarna då, att de har såna som man blåser i. Liksom. Ja.
Och så bara kollar jag nere på 0,3.
Ja. Ja, precis. Har de vodka i en petflaska med sig då som de sippar på lite inne på skoltoaletten.
Mm.
Och så provar blåsa igen. Men ja, precis. Men det har bara fortsatt då att förföljt den här Skårderud och den här tidningsankan har flugit runt liksom i 20 år. Och så nu fortsätter det med den här filmen då.
Är de lärare på en skola i Köpenhamn?
Ja.
Ja, bra. För då kan vi ta tunnelbana.
Nej, just det. Ja, men det är ändå den här grejen att de inte kan köra hem. Så här,
okay.
Att någon är tvungen att be någon annan skjutsa honom hem.
Ja.
Det kanske är någon förort i Köpenhamn eller någonting. Men
otur.
Ja. I alla fall, det här fortsätter ju då med den här filmen att den här faktoiden lever vidare.
Mm.
Och jag menar såklart inte så här att sätta dit Thomas Vinterberg för detta. Det spelar ju ingen roll att man har en faktoid som avstamp för plotten i en jävla film liksom. Men det kanske ändå är något tycker jag med att det finns en... Jag menar, att det är inte sant det här, och det fattar väl alla. Men jag tycker också att det, liksom är, jag tycker också att det, så här inte, att det är inte sant på en väldigt intuitiv nivå. Att det finns en så här intuitiv svaghet i teorin,
ja.
Som skaver lite med filmen. För det är då det här med att först så, alltså så är det då i filmen att först går det jättebra.
Uh-huh.
Alltså när de kör på 0,5 promille. Historieläraren börjar levande göra andra världskriget på ett otroligt sätt för sina elever.
Uh-huh.
Musikläraren får dem att sjunga de patriotiska Danmarksångerna finare än någonsin.
Är det patriotiska Danmarksånger?
Ja, det är sådär. Danmark, du sköna. Du vackra ö. Omgiven av vatten. Jag vet inte vad det var för sång. Och gympaläraren inspirerar fotbollslaget han tränar till att vinna. De sjunger också en patriotisk Danmarksång. Att de sådär, han får alla de här små pojkarna att hålla handen på hjärtat. Sjunga om hur vackert Danmark är. Det är mycket sånt.
Jag skulle liksom inte köra så jävla hårt på det om jag var Danmark. Alltså när det kommer till liksom hur alltså naturlig skönhet och så. Hur det ser ut.
Ja.
Det är så fint. De har väldigt fina stränder. Sen så ser det väl ut som Skåne väl?
Ja, det är ju det. Precis. Det ser väl ut som Skåne ganska mycket.
Mm.
Det kan man väl tycka vad man vill om. Det är väl både bra och dåligt.
Mm.
Det var det någon gjorde en spaning just att, att medeltidsgränserna mellan de skandinaviska länderna är helt naturliga landskapsmässigt.
Ja.
Att Skåne hör ju uppenbarligen till Danmark, ja. Och Bohuslän hör uppenbarligen till Norge, eller hur?
Just det.
Med det här liksom klippfjordlandskapet.
Vad säger du om Jämtland då?
Och Finland är Sverige.
Naturligt i Sverige, ja.
Det här skogsjömyrlandskapet. Ja. Att det är liksom, det är lite så här kusligt.
Verkligen.
Att det var naturligt på den tiden.
Det därför känns det jävla fel, och det vet finnen också. Men du, vet du det där med att vi har fler sjöar än Finland? Har jag sagt det? Att det är det?
Nej, okej, att de har inte så mycket sjöar.
Nej. Och vet du vilket, har jag berättat också vilket land i världen som har flest öar?
Nej.
Sverige.
Mm-hmm. Jaha, okej.
Jag blev så jävla glad när jag läste det.
Men, ja precis. Ja, men som jag sa, att det första är att det går jättebra då. De blir inspirerande lärare. Gympaläraren, historieläraren inspirerar dem. Musikläraren får dem att sjunga finare. Gympaläraren får fotbollslaget att vinna. Men sen är det då att det börjar gå dåligt för att de då bara vill testa att öka och öka. Så här, vi provar 1,0 promille istället och så vidare. Och så utvecklar det sig till kaos och misär. Liksom.
Ja, ja.
Så det är bara den grejen då. Men det jag menar att jag tycker att det finns en sån svaghet i det. Att jag har lite svårt att tro det redan i första läget. Ja. Att det skulle gå så bra.
Mm.
Att det går emot i alla fall min intuitiva känsla av alkohol. Att det skulle gå att hålla sig på 0,5 promille en hel dag för att få ett härligt flow. Alltså genom en arbetsdag. Det är inte, som till exempel gymnasielärare.
Det är så långt också att vara på fest.
Mm.
Att liksom vara på en perfekt fest. Det är 8 timmar om dagen. Liksom.
Ja, men just apropå då den här då intuitiva känslan jag har. Att jag inte tycker att det stämmer. Så gjorde Sveriges Radios vetenskapspodden ett avsnitt om den här teorin. Apropå att den här filmen kom ut. Och då medverkade alkoholforskare, bland annat professor i socialmedicin Sven Andreasson, som pratar om att det inte stämmer då att man genom att hålla sig på en jämn promillenivå så kan man göra livet bättre och roligare, mer kreativt och så vidare. Att den föreställningen är helt fel.
Den är helt fel, rent biologiskt och farmakologiskt. Man kan inte uppnå det målet, utan det roliga händer nämligen när promillen stiger. Sen när den är uppe på en nivå så då är det liksom ingen kul längre.
Ja, det är bara kul när den stiger.
Ja, men det jag känner är ganska intuitivt sant om alkohol. Att det är grejen, att magin med alkoholen är stigandet.
Ah.
Att när man känner hur det stiger i kroppen.
Just det.
Att grejen med alkohol är inte liksom en jämn platå som man bara är på.
Nej.
Att, jag vet inte, Knausgård har skrivit det. Han har skrivit ungefär det, att varje gång han tar en första klunk öl så bara känner han, jag ska bara fortsätta dricka tills jag stupar.
Ja.
Bara den impulsen. Och det kanske man gjorde när man var 20, och man gör det kanske inte nu, men det är ändå lite den känslan av att man ska göra det som är härlig med en öl eller ett glas vin.
Den norska psykiatern kanske blandade ihop alkohol med tjack.
Ja, exakt, exakt. Ja, men att det är lite konstigt med tanke på alkohol som en sådan drog som man skulle mikrodosera på det viset.
Ja.
Som till exempel kanske tjack. För att det är så pass mycket inbyggt i alkoholen att den handlar om att antingen fortsätta stiga eller komma ner och bli dåsig.
Hmm.
Eller hur? Alltså är inte alkohol så. Inte att befinna sig i ett jämnt flow på typ en jämn platå i flera timmar. Utan det är ju det här stigandet, eller så känner man att det är ovärt, det blir inte roligare. Men då kommer man ner och då är man ju så här dåsig och slirig liksom bara. Då är man ju inte lätt längre. Eller så är det så att det är för danskare så är alkohol som opiater. Jag vet inte.
Alltså,
att det är som
det.
Tjack eller är för dem. De blir aldrig dåsiga.
Jag har hört att när läkarstudenterna har läkarstudentfester utomhus.
Ja.
De har det på något fält utanför deras akademiska sjukhus.
Mm.
Och då så finns det olika stationer, och en station är att man får gå fram till den stationen då.
Mm.
Och där så finns det en lista. Och då kan man välja hur full man vill bli.
Mm-hmm.
Och då börjar det från allting till salongsberusad, och sen slutar det på svensk full då såklart.
Okay.
Peak.
Mm.
Och sen injicerar de alkohol igen.
Mm-hmm. Ja, okej.
Okay. Så är danska studenter som ska bli läkare. Mm. Så kanske det funkar för danskar.
Var injicerar man det?
Ja, ådrorna.
Låter farligt.
Ja,
jag vet. Eller ja, det kanske,
men
om man vet vad man gör.
Svett och röker. Så.
Ja, men apropå allt det med tjack och så. Att det kanske, det är ju lite så. eller att det känns så konstigt att göra det här med alkohol, den här mikrodoseringen, men att det kanske är i och för sig lite så idag med all medicineringen, att mm. det här är liksom, som en runda till beskriver, så är ju redan samhället.
Ja, precis. Det är ADHD-medicin över
det
hela.
Ja, alla gör redan det här, en runda till experimentet, men med lämpligare droger för det. Att alla håller på och tar 0,5 promille för att bli så att säga normala. Men det är just att det här, ja, men att det känns som att säga opraktiskt med alkohol just för det enda målet. Alltså det de gör i filmen, att de bara då där kan gå runt och vara lite tända en hel skoldag. Att det är så det skildras. Att det inte liksom den här, du är dåsig och nej, du luktar och du är slirig.
Kommer det komma, de har aldrig upp det problemet hur de ska liksom göra... När liksom, du vet den här klassiska känslan när man börjar dricka tidigt, att man känner sig bakis mitt på dagen. Nej. Det är en ganska ohärlig känsla.
Ja, exakt. Också det här liksom, den här alkoholrusets karismatiska självklarhet. Alltså hur det känns en förmiddag i skolmiljö för de andra som är nyktra.
Mm.
Att man borde kanske bara framstå som jobbig.
Mm.
Eller jag kan tänka mig så att en kort insats kan funka då, med en shot innan.
Uh-huh.
Alltså om man i så här skolan ska hålla ett föredrag på 20 minuter. Det är liksom, det är en scen där en av de här lärarna bjuder en elev som är nervös för en muntlig tentamen. Uh-huh. Ger honom en shot.
Uh-huh.
Och då går det bra.
Jag kan tänka mig. Det lugnar ju.
Ja, det kan jag tänka mig.
Uh-huh.
Men sen liksom över flera timmar då över hela arbetsdagen, som sagt, jag tänker att det är så uppenbart att det är dåsighet och slirighet som kommer vara hela ens utstrålning.
Mm.
Alltså redan på den här låga nivån som de börjar med. Alltså att det är... Jag tänker att det borde vara uppenbart nästan direkt att det inte är en bra idé att mikrodosera med alkohol för att liksom få den här allmänna höjningen av utstrålning och mående och karisma. Som man kanske kan tycka att någon som är deprimerad får av antidepp.
Mm.
Eller någon med diagnos får av uppåt tjack. Då kanske man omgivningen kan tycka det. Men alltså det är svårt att se... jag vet inte, ja, nu har jag sagt samma sak många gånger, men har samma effekt av att mikrodosera med alkohol. Så jag tror att,
men är det alltid också en form av liksom artisteri som de är ute efter? Alltså att man, som när man håller en lektion. Mm. Eller tar de upp någonting om hur pass bra det är med 0,5 när man sitter och rättar prov och sånt?
Nej, precis. Det är klart.
Vilket är egentligen det de gör mest?
Ja, det som skildras är ju liksom då att... Nu kommer jag på att vi ska så här, nu kommer musiklaren på att nu ska vi dra för alla släcka och dra för persiennerna, så ska ni sjunga i mörkret liksom, och så kommer det bli bättre känsla. Att han får vara så här självförtroende av sådana initiativ, för att han är lite salongs då.
Smart.
Nej, men det är bara just det här att alltså det är så, folk som är kemiska alkisar, sådana självmedicinerar ju med smygsupande hela arbetsdagen. Men det är ju...
Det är mer för nerv... stallret, va?
Ja, precis. Men att,
skakningar och så.
Ja, men det är bara svårare att förstå den här, liksom, den här mersmaken för vanliga människor, att småsupa en hel dag. Ja, med tanke på då, som sagt, alkoholens inneboende egenskaper, att det bara, att det handlar mest om stigande eller dåsighet, tänker jag. I alla fall, det jag ville ta upp...
Nu kommer vi. Titta vad det handlar om.
Ja. Nej, men i alla fall, det jag ville ta upp är att jag tycker att det var så jävla irriterande den här historieläraren Martin, spelad av Mads Mikkelsen, när han då börjar supa på jobbet och blir den här döda poeters sällskapsläraren som alla elever är helt tokiga i.
Ja.
Jag tycker att det var så fruktansvärt irriterande, den undervisningen han bedrev då. Och det är också konstigt, för att det hela börjar med att visa att han, att man ska säga, i början av filmen ska man visa att han är en tråkig lärare.
Ja.
Att han maler på om industrialiseringen och alla elever sitter så här och gäspar och tänker på annat. Och så är det så här, en dag när han kommer till skolan så är det en intervention där alla elever och deras föräldrar så här samlats i klassrummet.
Oj, för att säga att han är för tråkig.
Att han säger att han är för tråkig liksom.
Så dalskt.
Ja.
Så vill du behälja att säga, men ett fyrtal trækker bara rätt mycket ned. Och det är historia, det är ett A-fag. Och det täller för två. Så men någon gång virker det bara som om du är rätt ligeglad med det hela.
Nej, jag är inte ligeglad.
Han hörde inte ett ord.
Nej, folk, det kanske var onödig el. Det bara,
men vad säger
det bara som en ljud. Bara, men ni ska höra hur det låter, men det var inget informativt.
Men vilket frukt stackars honom.
Det han sa var, att, eller det handlade om det här klippet, var att ja, men vi går sista året och vi är ängsliga över att vi ska söka till universitetet och vi måste få betygen. Och här var det då en elev som säger något om hur mycket ett halvdåligt betyg i det stora ämnet historia drar ner snittet. Och det verkar som att du är lik likgiltig. Och så säger Mats Mikkelsen, nej, jag är inte likgiltig. Aha, så det var det.
Okay,
ja, nej, men det kändes som ett lite märkligt att det skulle vara ett skäl för en intervention. Ja. Bara att ens lärare är träig.
Ja.
Att det var verkligen att man missade chansen till många interventioner under sin skoltid då. Att jag är lite orolig över mitt slutbetyg, för det var något med när du gick igenom kolväten förra veckan, att jag kände mig inte inspirerad.
Det är men det är skröder, du är grå på något sätt.
Ja. Ja, du menar det kanske är den här kundskolan man har hört om, att det är så, att det är samma i Danmark kanske.
Ja.
Ja, men i alla fall, sen när han börjar dricka, då blir det så här, så blir lektionerna så här att han har andra världskrigets undervisning.
Mm.
Och det är bara en sån ändlös Winston Churchill-runk.
Okej.
Okay. Det är mycket intressant det här, för nu är det ju Churchill där på tapeten här inne, ja? Och utöver författare 37 böcker fördelt på 58 bind, male över 500 malerier, modtage Nobelprisen i litteratur, og hold nu fast, vinde 2. verdenskrig som en af historiens største herrefører, så er han også meget berømt for følgende citat. Jeg drikker aldrig før måneden.
Jeg hørte den, altså. Jeg hørte Nobelpris litteratur, det.
Ja, Churchill, förutom att ha skrivit 37 böcker, målat över 500 tavlor, vinna Nobelpriset, vinna andra världskriget som en av historiens största härförare, så var han också känd för citatet, jag dricker aldrig före frukost.
Just det.
Och så jublar eleverna. Men jag tänkte, det här var kanske också var en sån grej som gjorde att jag inte var helt såld på den här filmen.
Nej.
I den mån den var alkoholromantisk, jag var inte helt såld på alkoholromantiken. För mig är det värsta som finns med alkohol är Winston Churchill.
Uh-huh.
Det är det sämsta med alkohol.
Okay.
Att Churchill gillar det. Såna punschhöger killar som älskar Churchills vitsiga citat om alkohol.
Uh-huh.
Champagne ska vara det. Kall, torr och gratis.
Ja, då kommer jag försöka kväva mitt fniss nu. Jag tycker det är bra jävla fyndigt.
Det är sånt som ger mig en impuls liksom att gå med i OGT eller vad det heter. I don't drink anymore. I don't drink any less either.
Har jag sagt det?
Ja,
fan vad barn. Du, jag tänkte göra någonting. Först hade jag inte göra någonting, alltså när jag skulle göra min grej, om prins Philip.
Ja, just det.
Men jag skickade ett sms till mamma där jag sa om hon hade någonting mer än jag kunde läsa på Wikipedia. Men då sa hon att hon inte hade tid med det, för hon var på stående utställningen.
Mm-hmm.
Men, konstigt skryt.
Mm.
Men, från hennes sida. Så. Men, det enda som jag vet att han har sagt, det är att han... att han befinner sig på något så här nytt snabbtåg som skulle gå mellan London och Skottland, Edinburgh kanske.
Mm-hmm.
Och då så det är jättetidigt på morgonen och så går han fram liksom där de står tror jag liksom i bistron på det här tåget och så frågar han efter en om man kan få en gin tonic.
Mm.
Och då säger de nej, det är lite för tidigt för gin tonic, va. Och han bara it's never too early for a G&T. Ja, det var ganska bra. Så.
Okej.
Okay. Det är sånt som...
Det sa prins Philip.
Ja.
Okej. Okay. Men det är ju bara... Men det är inte så vitsigt, va?
Nej.
Det är bara... Eller det är bara den härliga känslan av att han gillar att dricka tidigt.
Ja,
mer. Det är inte någon så här...
Nej.
Det är inte någon så här ordsmederi. Alltså
nej,
så.
Inte. Nej, det var det inte.
Det är inte så här... Nej. Oj, vad slängde käften du var.
Nej, men gud. Slå på den här döda hästen. Det var en helt oviktig och absolut inte närheten av Churchills
nej, 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 precis.
Nej.
Nej, men jag vet inte. Men jag tror att det här... När de ska visa den alkoholromantiken, när de är härliga på alkohol.
Mm.
Att det var det här... Att alla klipp från undervisningen då är att Mads Mikkelsen springer runt och vrålar Churchill, Normandilandningen, Roosevelt. Mm. Och att jag blev så här triggad av det, liksom, att det inte strök mig med hårs. Att det är självklart att danskarna, de här små NATO-grisarna, ignorerade en deltagare i kriget som orsakade 87% av Tysklands militära förluster. Att det...
Nej, det här var inte, det, bara, det här var inte en film för dig.
Nej, nej, det är klart att det hela, hela sista året i gymnasiet på Danmark är bara... Om man så ska gotta sig åt hur mycket konjak Churchill drack medan han vann andra världskriget. Han vann själv.
Vad kurskall det hade varit.
Jävla britter. Jävla, de sitter där på sin jävla ö, eller hur? Och så bara väntar de tills Napoleon eller Hitler har grindats ner till en tiondel av sin styrka i Ryssland. Sen hoppar de in på kontinenten och säger, ge sista slaget. Vi vann, vi vann.
Och vi var fulla när vi gjorde det.
Och de var alltså inte lika fulla som ryssarna heller förmodligen.
Nej,
så det är inte ens,
definitivt inte.
Inte ens det här då. Ja, men det var bara det för att sammanfatta då att jag sammanfattar min djupanalys här då av en runda till att det var det här att dels att jag tyckte det kändes lite konstigt att se på en film, lite tveksamt till film. Sen vet jag inte om jag, det här med att det skulle vara härligt att mikrodosera alkohol på det där viset, tveksamt till det. Och sen var det kanske också då min anglofobi här också då som jag vet inte som gjorde att jag, de olika typerna av problem jag hade här.
Om man kunde göra dig till ett vaccin och skulle kunna bota danskarna. Det är verkligen deras antites. När du dör så ska jag, vad heter det, frystorka dig. Slå sönder dig och injicera dig i alla danskar jag ser. Jag har ingen tv.
Nej.
Nej. Att jag inte har tv, det är på grund av att jacket för tv, säger man så.
Ja, den här antennsladden.
Ja,
när man
liksom,
har den.
Ja, den eller där man ska liksom koppla in den. Det är väl jacket det.
Ja, ja, ja. Ja.
Det är liksom, den är i det rum jag har gjort till mitt sovrum. Troligtvis är det ett vardagsrum egentligen. Men min tv står inte där.
Nej.
För det är inget vardagsrum. Utan det står i det rum jag har gjort till vardagsrum.
Ja, men så du har en tv?
Ja, fast det är egentligen en hall. Så att jag är liksom tvungen att... Ja, det är inte... Jag tittar inte på tv helt enkelt för att det inte är fysiskt möjligt. Jag vet inte om man säger så. Men det finns... Det är inte, det kanske inte är tekniskt möjligt. Eller det är inte fysiskt möjligt för jag orkar rent fysiskt inte dra en sån lång sladd.
Nej.
Hur som helst så tittar jag nästan aldrig på tv på grund av detta då. Jag tittar nästan aldrig på tv på grund av detta. Och jag säger nästan för det händer att jag är hemma hos någon som har en tv. Och har jag då riktig tur så står den på när jag är på besök. Det kan vara en granne, en vän, en släktmedlem. Härom sistens svarar jag på hembesök hos en god vän. Och stjärnorna måste ha stått rätt, för vet du vad, han hade tvn på.
Ja.
Jag kom alltså in, rakt in från köket, för man kommer in i köket, går in i vardagsrummet, ser tvn, den står på, och det jag ser är att Peter Jidde står och debatterar med en amerikansk abortmotståndare. Då säger jag så här, först tänker jag, vad är det som pågår? Och så säger jag, vad är det som pågår? Så säger jag det, vad är det som pågår? Va? Säger min vän då. Alltså, varför står Peter Jidde och berättar för en amerikan att han minsann har gått igenom abort med en tidigare flickvän? Han leder en tv-serie som heter På gränsen, svarar då min vän.
Okej.
Va? Vad menar du? Säger jag. På gränsen är en serie där Peter Jidde åker till USA och möter människor vars åsikter är på gränsen till vad som är acceptabelt i Sverige, säger min vän.
Jaha, oj.
Min vän, som ni säkert redan har förstått, finns ju inte.
Nej, nej.
Nej, okay. Jag ville göra det lite mer levande. Det är ingen som talar så att man talar.
Nej.
Va, säger jag. Han lämnade TV4 och Nyhetsmorgon för MTG, säger min vän då. Men vet MTG om det här, säger jag. Ja, jag tror det, svarar då min vän. Att Peter Jidde åker runt i USA och intervjuar amerikaner med extrema åsikter, det är väldigt svårt att tro, säger jag då. Ja, säger min vän. Visste de det, att han ville göra det här när de lockade över honom på TV4? Tror det, säger min vän.
Men, är han på TV4? När han har lämnat?
Ja, när de lockade över honom från
TV4. Ja, okej, okay, jag fattar.
Tror det, säger min vän.
Mm.
Och jag bara, att Peter Jidde skulle göra reportage om abortmotstånd. Min vän bara, jupp. Slut på scen.
Men vad är MTG för någonting? Är det en kanal?
Ja, det är väl, MTG är väl ett mediebolag, va?
Okay.
Som äger massa så här saker.
Vilken tv-kanal var det du såg det på nu?
Jag tror att det var TV3.
Ah, okej.
Kan det ha varit det?
Ja,
eller via Play eller någonting.
Ja, just det. Mm.
För jag blev så jävla perplex med det. För jag minns att han hade blivit upp... Jag kommer ihåg att jag läste någonting om det. För att hon tilldade Paul och var så ledsen.
Mm-hmm.
Att han då har blivit överköpt då av MTG.
Mm.
Men då tänker jag så här, fan vad sjukt att de köper över honom för att göra liksom på gränsen.
Ja, det är precis. Han är inte liksom den som är den första man tänker på som om man skulle vilja göra ett sånt program. Att han skulle, eller det känns verkligen inte i linje Nej. Med vad han har gjort förut.
Men så konstigt, jag tänker mig att någon på MTG säger vi har köpt Peter Gidde.
Mm.
Och någon bara, yes, perfekt. Då kan vi äntligen göra den här serien på gränsen som vi har haft i pipen så länge.
Ja.
Äntligen har vi hittat rätt person.
Om det är så, men eller
är det så han vill att göra
den? De frågar Gidde, vad vill du göra för
och
någonting?
Och då håll tummarna för att han vill leda Talang eller något liknande.
Mm.
Och han bara, jag vill göra på gränsen.
Just det.
Där jag liksom talar med amerikaner som har åsikter som i Sverige kan verka extrema.
Mm. Mm.
Det måste varit det måste man ha satt kaffet i halsen.
Ja.
Jag kan inte tänka mig att det var det de ville.
Nej.
Det kanske de ville.
Ja, jag vet
jag
fattar, inte.
Jag har aldrig fattat hur stor han är. Han måste vara hur stor som helst. Om han går från Nyhetsmorgon och Idol.
Mm.
Och sen bara går över till ett stort bolag som säkert har jättemycket pengar. Och han bara, men jag vill göra typ undersökande journalistik. Plötsligt. Jag blir i alla fall helt perplex.
Ja.
Så jag gjorde som jag alltid gör när jag blir perplex. Jag börjar forska.
Mm.
Direkt så får jag ett antal träffar då. I en artikel för 2020 i Aftonbladet så blir då Peter Gidde intervjuad inför andra säsongerna på gränsen.
Mm.
Det har tydligen funnits så länge som helst. Och då kan man läsa det här. Du är aktuell med en ny säsong av dokumentärserien På gränsen. Där du har åkt till USA och mött människor vars åsikter är just på gränsen till vad som är acceptabelt i Sverige.
Mm.
Ja, det är obekvämt att titta på och obekvämt att göra. Tro mig, ni vill inte åka till södra Chicago. Särskilt inte om du följer GPSen. Och en kvinna som sitter bredvid dig säger I would not take that street. Då har hon bott där och hennes son har blivit skjuten och avrättad i gängrelaterat våld. Då svänger du ganska snabbt till en gata hon istället tycker vi ska köra på. Jag kommer aldrig glömma det.
Ja.
Det är, jag förstår inte vad han menar.
Nej, och vad alltså han är liksom då i ett sånt ghettoområde i södra Chicago, eller vem är det han ska intervjua där? Vad är det för åsikt på gränsen där?
Åsikten är att det är för mycket gängmord. Det är obekvämt att titta på, obekvämt att göra. Tro mig, ni vill inte åka till södra Chicago.
Mm.
Särskilt inte om du följer GPSen.
Nej.
Och kvinnan som sitter bredvid dig säger I would not take that street. Då har hon bott där, hennes son har blivit skjuten och avrättad i ett gängmordrelaterat våld. Då svänger du ganska snabbt till den gatan istället tycker vi ska köra på. Jag kommer aldrig glömma det. Mm. Antingen är det här helt galet, konstigt, redigerad svar av journalisten.
Mm.
Eller så talar han väldigt märkligt.
Ja, man fattar känslan han vill förmedla. Att det är så här...
Man sitter där och man följer GPSen och bara, nej, åk inte där. Men GPSen säger ju, det är en dålig gata. Min son har blivit avrättad där i ett gängrelaterat mord.
Mm.
Ta den här gatan istället.
Då tar man den gatan.
Då tar man den gatan. Det känns ju ganska säkert då att ha en sån kvinna bredvid sig när man åker i de områdena. Jag hade varit oerhört tacksam för den kvinnan. Och känt mig mer säker.
Mm.
Ja. Nästa fråga då i intervjun. Mm. Vad säger frun om projektet? Vi antar att hon stundtals har varit lite orolig. Det hade vi varit, säger då den som intervjuar. Vi har larm installerat i våra telefoner och vi kontaktar folk när vi åker in i vissa områden och så vidare. Det är så hög säkerhet som det bara kan vara och det räcker för Karin. Vi gör så gott vi kan.
Mm.
Vi har larm installerat i våra telefoner. Vi kontaktar folk när vi åker in i områden och så vidare. Och så vidare.
Vad gör du?
Ja, det försöker jag förstå. Är ni säkra? Ja, ja, vi har larm installerade i telefonerna och så kontaktar vi folk när vi åker och så vidare. Ah, ja.
Ja, det kanske är, men är det här kanske det är just att...
Det kanske är jättekonstigt redigerat bara.
Ja, men det kanske, eller så är det så här att så här är Peter Gide i text, men man har aldrig tänkt på det för att han är så tv-mässig.
Så kan det vara.
Att man bara ser honom...
Man måste alltså se Gide.
Hur han tar en kamera, hur han liksom med självförtroende levererar liksom en prata.
Precis, för det låter man en... jättekonstigt sagt. Men om du tänker Peter Gide säger det här, ståendes i Chicago.
Ja, precis.
Han vänder sig mot det och säger, vi har larm installerat i våra telefoner. Mm. Och vi kontaktar folk när vi åker in i vissa områden och så vidare.
Ja.
Det är så hög säkerhet det bara kan vara. Och det räcker för Karin.
Just.
Och sen vignett. Då blir det inte lika knäppt.
Men då har jag inga ytterligare frågor.
Nej.
Då var det övertygande det här.
Ja. Det räcker för Karin. Sen gick jag in på Viaplay då, för att det var så andra säsongen.
Mm.
Och så gick jag in då på vad det står om varje avsnitt.
Ja.
Och där är säsong 1. Avsnitt 1. Peter Gide utforskar konsekvenserna av de liberala vapenlagarna. Peter besöker Sandy Hook i Connecticut där 20 barn och 6 vuxna dödades under en skolskjutning vid lågstadium. Avsnitt 2. Överdos är den vanligaste dödsorsaken av amerikaner under 50 år. Peter Gide blir det en smärtsam verklighet på nära håll. Han är i Philadelphia för att se 2 personer dö inför hans ögon.
Mm.
Det avsnittet skulle man vilja se.
Oj.
Avsnitt nummer 3. Peter Gide besöker David Duke från Ku Klux Klan. Alltså, vad har jag sett där? Jag hann inte se det här, för jag har inte hunnit forska så mycket.
Nej.
I New Orleans. I Arizona följer Gide med Tuscan Samaritans i deras hjälpverksamhet vid gränsen till Mexiko. Tänk att Peter Gide och David Duke... Tänk att Peter Gide har träffat David Duke.
Ja, alltså det är väldigt... Ja, men det är lite speciellt just för att det är de här grejerna som är så jävla tröskade. Du vet, som så här världens liksom främsta journalister har ägnat sig åt så himla mycket. Alltså så här amerikanska liksom, du vet, vapenkulturen och vapenlagarna, amerikanska rasismen. Och så är det som bara Peter Gide. Det här med skolmassakrar, har ni tänkt på det? Alltså att han bara klampar in och bara gör det. Liksom. Som... För att det kanske är det som är hans superkraft, för att andra skulle tänka att jag måste hitta någon egen ny nisch, tänka ut något, vad är min liksom grej som journalist, men att han bara tar det. Alltså det är, ja, men det är typ som, det finns ju någon så här skånsk gubbe som bara, så här, just apropå Churchill, som bara skrev en biografi om Churchill här om året.
Mm.
Alltså, du vet,
att han mag.
Ja, du vet att det finns 4000 super Oxford-gubbar som har skrivit Churchill-biografier. Så det här bara, jag sitter här i höga näs bara och plitar ner en Churchill-biografi. Att det är lite så Gide då gör. Ja. Gide gör journalistik om USA. Att, ja...
Avsnitt 5. Ja, just det, då är det gay intervention therapy då.
Mm.
Säsong 2, porr. Hur porrkonsumtionen påverkar oss och hur det är för de som jobbar inom porrindustrin är några frågor Peter Gide vill ha svar på när han beger sig till USA.
Mm.
Det är så, vad ska du, Peter? Jag ska dra över 2 veckor till The Big Apple.
Mm.
Jag ska gå på en match med som Square Garden, men jag kommer också få svar på hur porrkonsumtionen påverkar oss. Mm. Förlåt, nu var det fånig. Här, avsnitt nummer 2 i säsong 2. Dödsstraff. I detta avsnitt möter Peter Gide den dödsdömda Travis Runnels som sitter på death row i Texas, och nu är det bara en vecka kvar tills han ska avrättas.
Mm.
Man har en vecka på sig. Man har en vecka kvar i livet. Plötsligt bara öppnas dörrarna. In kommer Peter Gide. Visst hade man blivit... Jag skulle säga glad. Men visst hade man blivit överraskad.
Ja.
Avsnitt 3 då, säsong 2. Ja. Ta lagen i egna händer. Att inte lita på makthavare, politiker, är inget nytt i USA. Peter Gide träffar detta avsnitt milisledaren Chris Hill, som tillsammans med sina kollegor förbereder för nästa inbördeskrig.
Mm.
Så är det aborträtt. Och så sista avsnittet där, säsongslutning då, säsong 2. Barnen som USA glömde. I ett land med stora klyftor och grovmaskigt skyddsnät faller många igenom. Och tyvärr drabbas barn extra hårt. I Virginia träffar Peter opioidskrisens allra yngsta offer.
Mm. Så att det är opioidbarn som får träffa Peter Gide då?
En liten 9-åring sitter på en bädd och är supersugen på morfin. Så känner han hur bädden, sängen plötsligt blir tung på ena sidan. Vänder sig om, men sitter där. Peter Gide sitter där.
Och de kan ju bland annat småprata om hur porrkonsumtionen påverkar oss, för de har redan fått svar på.
Mm. Ja.
Okej, okay, då tänkte jag så här, det här är fan helt otroligt att det var coolt att MTG bara, fan vad ballt, för det är så himla olikt Peter Jihde.
Mm.
Och sen så forskade jag lite mer och då kom det fram... jag tänkte på det så här, för att i den här intervjun med honom som tidigare, som handlade om det här om det var säkert för honom att köra i Chicago, då fick han en fråga som var så här, det var någon, för det var en krona om corona då, och som var och då så här, det var någonting om corona, och då hittade jag en till artikel och där framkommer att Peter Jihde tillsammans med stiftelsen Beat Diabetes gjort dokumentären Leva utan att dö, pandemin med diabetes, och det också, den ligger då på Viaplay också.
Mm.
Och det undrar jag om MTG är medvetna om att den gör, men det gör den, det vet jag säkert. Så här står det: i den träffar han personer med diabetes runt om i Norden för att se hur covid-19 påverkat dem. För Peter Jihde, som själv är diabetiker, har det varit viktigt att göra, säger han.
Mm.
Det är också med Aftonbladet. Det var två veckor där jag var väldigt medveten, väldigt närvarande, väldigt berörd, eftersom jag också lever med den här sjukdomen. Nu har vi diabetes, men jag tycker att man ska se den känslan av rädsam ensamhet hos alla människor. Du har ju diabetes. Är du extra orolig för att bli smittad av corona? Det är många som har dött av corona. Det är många som har dött av corona som har diabetes i botten. Det är en av de vanligaste underliggande sjukdomarna som försvagar kroppen. Tanken har funnits där. Nu har jag diabetes typ 1. Något som man alltid säger.
Mm.
Så jag vet inte riktigt vad det innebär. Bla bla bla. Jo, så står det så här: i dokumentären träffar Jihde änkan Katarina, vars man Peter dött till följd av viruset under våren. Och tillsammans lägger de blommor vid hans grav.
Mm.
Det känns väldigt påtagligt att här ligger en som har samma namn som jag och som har dött av covid-19. Han hade diabetes 2. Han hade diabetes typ 2. Och jag har diabetes typ 1.
Alltså, hade han som dött hette Peter?
Ja. Det här är ett citat då. Det kändes väldigt påtagligt att här ligger en som har samma namn som jag och som har dött av covid-19.
Han hade inte samma efternamn?
Nej. Men... han hade diabetes typ 2,
ja,
och jag har diabetes typ 1.
Ja.
Sådana tankar hade jag, säger han. Tänk då att ni måste se honom när han säger det här.
Ja.
Annars verkar det konstigt.
Ja, för annars hakar man upp sig på det här att han, en annan person heter Peter.
Mm.
Kanske man, och så förstår man inte riktigt vad, eller vad är det du tänker.
Var det jätteviktigt det? Att säga att han hade diabetes typ 2?
Ja. Ja, just det. Och det, ja, precis, att han vill understryka det alltid, för att han har typ 1,
har typ
och det
1.
Är lite...
ja, det är väldigt mycket bättre. Typ 2 är ju själv...
ja, typ 2 är mer såhär livsstils...
ja, precis.
Okej, ja, just det. Mm. Okej.
Okay. Det är väldigt viktigt för Peter Jihde, inte för mig. Det är tråkigt att inte kunna krama... det var någonting om närhet. Så var någonting om distans.
Mm. De borde bara ha ett sånt långt program där Peter Jihde går på en kyrkogård och... stannar vid alla gravar där det ligger någon som heter Peter.
Ja, och så, vad tydligt det blir.
Så blir det blir så påtagligt på något sätt. Så bara tänker han på det.
I säsong 3 så kommer man gå till en grav där en person som heter Peter med typ 1 har dött. Då kommer hans huvud explodera. Hur som helst tycker jag bara att det var coolt och jätteintressant. Och jag ska vi verkligen se hur David Duke reagerar när Peter Jihde kliver in. För det vill jag se. Fan vad coolt. Och grattis alla. Men bara så att MTG är medveten om det här. Så jag bara, att alla bara... så att inte, ja, det blir ett missförstånd eller någonting.
Okej. Okay. Det är så att de har börjat repa här i huset.
Ja.
Så att... ja, jag bara säger det ifall det hörs in på inspelningen att det är som det är.
Det låter som kommer bli en kanonlåt.
Mm. Jag har en sak att säga om den här Soran Ismail-dokumentären.
Mm.
Och det är att jag tycker att det har varit jävligt ogint och osoft, det jag har märkt på vissa håll, att man har plockat billiga poäng på Kristoffer Appelqvists medverkan i den här dokumentären.
Jag har bara fått en återberättad.
Ja, men man har plockat lite billiga poäng på Christoffer Appelqvists medverkan på vissa håll. Jag vet inte hur spritt har varit, men jag sätter på några ställen baserat på att trycka ut ett par sägningar av Appelqvist. Men det var helt uppenbart att om man såg till helheten av Appelqvists medverkan så var han verkligen i mångt och mycket voice of reason.
Jaja.
Och jag orkar inte gå igenom turerna kring exakt hur folk har tjafsat om Appelqvists sägningar. Ja. Jag vill bara ha det sagt.
Ja.
Att det har varit ogint om hans medverkan från vissa håll.
Bra. Oginhet vill vi inte ha.
Nej. Nej, men en av sakerna som Christoffer Appelqvist sa som lite grann satte fingret på något var det här.
Mm. Är det provocerande att jag och kanske många med mig försöker leda in samtalet på ansvar? Vad har du? Okej, du har en lång lista på grejer som du inte har gjort. Men vad har du gjort? Alltså, förstår du?
Ja, du har en lång lista på saker som du inte har gjort, men vad har du gjort?
Ja, men har han fått skit för den frågan?
Nej, inte konkret den. Men jag menar, det här var ju en sak som Christoffer Appelqvist sa.
Som de
inte låtsas om att han sa. Utan de så här rycker något. Då han kanske skämtar lite grann och spelar badminton. Och så, jag vet inte, och så känns det som att det är okänsligt då. Med tanke på hur allvarligt allting är. Inte vet jag, typ så.
Mm.
Men du har gjort en lång lista på saker som du inte har gjort. Men vad har du gjort? Men att det sätter fingret kanske på något om hur det alltid fungerar i den här då offentligheten och hur krångligt det här med att erkänna något och bearbeta det och försöka så här be om, inte vet jag, förlåtelse för det eller vad man ska göra. Och man kanske egentligen kan lämna sådan dokumentären där han lite här, för att det är väl också en aspekt här kanske att när det är så här grova anklagelser, alltså som har polisanmälts men sen har det blivit nedlagt, och det innebär då kanske också att det är så här rent tekniskt juridiskt. Alltså så kan inte kanske Soran heller hålla på och prata om vad han har gjort riktigt. Eller sådär fritt. Eller jag vet inte hur det funkar där. Men jag har bara tänkt på det här som, lite som en så här bredare poäng då kanske om det här med sådana här liksom, ja, men hur offentligheten funkar, hur det är med olika drev och sådär. Att man hamnar i det här med att man hela tiden hamnar i det här med drev, och då är det så att ena sidan är rasande på att det är en person som har gjort fel och inte förmögen att äga det eller ta ansvar för det. Och andra sidan är arg för att det är ett drev och liksom ett anklagande som är för oförsonligt.
Mm.
Men att det ofta hamnar i det där läget och då att båda sidor kanske har rätt lite grann också då. Joel Halldorf, du vet du, han är kulturjournalisten.
Mm.
Han är kyrkohistoriker och kulturjournalist på Expressen också. Men han skrev den här cancelleringen av rektor Hamid i höstas. Efter att det kom fram att han hade bland annat skrivit hatiskt om homosexuella och judar. Mm. Och även andra grupper kanske också i olika nätforum. Och Hallo skrev då i den här texten som han publicerade, som var publicerad i samband med att det här briserade då kring rektor Hamid, att han åkte ut från På spåret och vad det var. Hallo skrev att det är ett problem idag att vi, citat, idag har en offentlighet som vet allt om synd och skam men väldigt lite om förlåtelse. Men med det sagt, menade Joel Halldorf, är det ändå så att rektor Hamids ursäkt, som typ var att ja, men det här var något som hände förr och den utan synd kastade första stenen, att den ursäkten inte duger då. För man kan inte liksom dela ut nåd så billigt.
Att
Halldorf då pratar om den här kristna nåden. Att det krävs äkta ånger och botgörelse.
Mm.
Att man gör vad man kan för att reparera skadan man orsakat. Och liksom visa att man har nått en omvändelse. Alltså man måste verkligen gå in i det man sagt, snedstreck gjort och ägade. Mm. Och göra vad man kan.
Men det också tycker jag, det håller jag med om.
Mm.
Och det tycker jag också är mer provocerande från att den andra sidan, alltså den som kräver en ursäkt, vill ha och går med på en falsk ursäkt. Nej, men att ofta kan det vara så, när det kommer liksom, kanske, nu talar jag verkligen om mindre saker än liksom en våldtäkt där.
Ja.
Men liksom att man vill att någon ska be om ursäkt, så är det mer att man vill tvinga någon på knän. Och man vet att någon ber om ursäkt bara för att kanske behålla sitt jobb eller sin ställning eller någonting.
Mm.
Så att man måste ju fatta att det inte är en äkta ursäkt, men det spelar ingen roll.
Nej, okej.
Man vill bara ha liksom känslan av att man kunde ha tvingat någon till en falsk ursäkt. Det räcker liksom.
Att du upplever att det är så ofta.
Ja, jag upplever att det är ganska mycket så här, när det kommer till lite mindre sådana saker, att det är snarare så att man att man bara liksom vill, att man, som att vem vill egentligen ha en ursäkt som man vet inte är sann, utan bara är byggd på att man försöker skydda sitt varumärke eller något sånt.
Ja, det är lågkvalitativa ursäkter. Men ja, men jag vet, men det är kanske att vi är lite så här fast i någon sån grej nu, det här att det är ingen som gör det här då, äger det på riktigt, det de har gjort, tar ansvar för vad man har gjort. Men också då kanske att ett bidragande skäl till det är då att man kanske av ganska goda skäl kan känna att man inte ser någon väg till nåd.
Nej.
Alltså att det är så här oklart hur omvändelsens väg ser ut.
Nej, precis.
Vägen till nåd. Halldorf skriver så här: omvändelsens väg är svårare men också sannare. I kyrkor finns utarbetade ordningar för detta med bikt, botgöring och syndaförlåtelse. Hur något liknande skulle se ut i den samfundsliknande gemenskap som är den svenska offentligheten vet jag inte. Men det är en sådan väg som Hamid Safar skulle behöva gå för sin egen skull och för alla de han skadat. Att han, ja, men att det var då, eller är kanske då fortfarande liksom institutionaliserat i kyrkan, liksom, i katolska kyrkan, med hur det ska gå till med bikt och botgöring och syndaförlåtelse.
USA har väl ändå Oprah?
Ja, just det, precis. Att det är den motsvarigheten till att gå naken genom byn och alla skriker shame, shame.
Ja, sen är det bra. Men sen lite också då när Oprah har liksom gjort programmet, så har man kanske blivit lite förlåten då av Oprah. Då kanske man inte får, vad heter det, hålla på och fortsätta och skrika om ursäkter.
Nej.
Har man gjort det, då är man kanske förlåten också. Eller?
Ja, jag vet inte. Ja, det kanske är att Oprah funkar lite så. Men det är i alla fall det jag menar då med den här, ja, inte vet jag, den här, alltså, man pratar om kyrkan då, att det finns en auktoritet som hade den makten att utdela nåden.
Jag vet, och det, alltså, gjorde Oprah.
Ja, och det gjorde förlåtelsen möjlig, vilket också möjliggör en mer då kanske äkta bikt att verkligen gå in i vad man gjort.
Läns var ledsen.
Ja. Men det här om att vi idag har en offentlighet som vet allt om synd och skam är väldigt lite om förlåtelse. Alltså det betyder också då att vi vet inget om förlåtelse och vet då heller ingenting om bikt och att det går hand i hand med varann.
Mm.
För det finns liksom ingen system för förlåtelse och heller då ingen system för att ta ansvar för vad man har gjort. Och du pratar om Oprah USA, men det är som att, jag menar, att man skulle behöva ett råd som alla kunde gå med på och hade den här auktoriteten. Även de mest respekterade twittrarna, att man blir anmäld dit och så har de vissa ideal som, jag vet inte, man är överens om. Och så fastställer de exakt vad det är man måste be om ursäkt för och vad man måste göra för att bli clean igen. Och sen, om man gör det, så ska alla acceptera det.
Mm.
Att de ska verkligen gå in i det och sen ska alla acceptera det. Och det är då inte något juridiskt vi pratar om,
utan
vi pratar liksom om offentlighetens ideal som man måste bekänna sig till om man inte vill leva utanför byn, så att säga. Men det ska då finnas en officiell väg till den omvändelsen som man ska acceptera. Om man erkänner vad man har gjort på det viset rådet kräver av oss. Att,
jag sitter och tänker på namn, sånt. Ja.
Vad sa du? Att sitter och tänker på namn som ska vara med.
Men vad hette hon, är folkpartisten som var en sån där, som bodde i en husvagn utanför parlamentet när hon var invald i Europaparlamentet?
Jag vet inte, Cecilia Malmström?
Nej, för i helvete.
Birgitta Olsson?
Nej, alltså hon såg ut som hon precis hade kalvat. Hon såg alltid ut som hon precis hade kommit in från ladan och hade förlöst en kalv.
Ja, Marit Paulsen.
Ja.
Ja.
Marit Paulsen, säger jag.
Mm. Ja, just det. Precis.
Kanske ta Amelia Damo.
Mm. Just
och,
det.
Och tänker så kanske någon sorts fadersgestalt där då.
Ja, men sen hörde jag också faktiskt Halldorf i hans podd, Läsarpodden, som är en podd som görs för kristna tidningen Dagen. Men där att de diskuterade det här med bekännelse och förlåtelse, apropå att det inte läsarpodden, för de läser böcker, som de läste om Foucaults tolkning av den kristna historien. Skitsamma. I alla fall så pratade då Halldorf om vår offentlighet som en gemenskap och liksom, och så här, och vad är vägen tillbaka för till exempel MeToo-are. Är de liksom cancelled för allt eller finns det något system att ta in dem igen? Och han menar också då på att, jag menar, det är något vi måste fundera på, att varje gemenskap som gör anspråk på att ha ideal behöver också fundera på hur man tar in människor som bryter mot gemenskapens ideal. Hur man tar in dem igen. Men jag antar liksom att en viktig skillnad mellan till exempel alltså den kristna församlingens gemenskap och vår då offentlighet som gemenskap, det är ju att idealet i offentligheten är ju mycket att vara populär.
Mm.
Alltså det är ju det som är idealet. Att vara en populär kändis eller influencer eller uppskattad kulturjournalist eller vad det kan vara. Och det är ju också det då som kanske gör vägen tillbaka svårare. Alltså det är ju, uh-huh, det är ju lite folkdomstolen som bestämmer marknadsvärdet per definition.
Mm.
Alltså det är liksom inte en fråga om en botgöring och sen ska du få sitta i kyrkbänken igen.
Nej.
Du ska få vara med, sitta vid bordet. Du ska få gå på gatan utan bli spottad på.
Nej, man kan inte tvinga folk att gilla det igen.
Nej, precis. Det är liksom...
Och
det
är så Halldorf tvinga folk till det.
Ja.
Ja, han får tweeta det.
Precis. Han har en sån...
Rådet har sagt att vi gillar...
att nu är... Nu rådet har fått liksom rektor Hamid att liksom skärskåda alla sina liksom problematiska tankefigurer så ordentligt nu, så vi säger att det är godkänt.
Ja.
Och det gör att ni måste börja RT-a honom som en av de mest inflytelserika skoltwittrarna igen.
Just det.
för att så är det nu.
Vi kommer nu sända originalavsnitten av På spåret.
Precis.
Och ni kommer titta.
Det ska vara 2 miljoner tittare. Precis som det var på dem utan rektor Hamid. Men det är ju verkligen det som gör tanken på att Soran skulle kunna köra stand-up igen.
Ja.
Att han skulle kunna ha den relationen med publik. Att det känns väldigt, väldigt avlägset.
Ja.
Alltså han får sitta i kyrkbänken. Mm. Han får ta ett jobb. Han får gå på gatan. Men liksom att dela ut nåden. Mm. Att du ska bli en populär kändis igen.
Det är svår.
Den är svårare. Men det kan nog stämma då, alltså som sagt Soran, alltså det är svårt, som sagt det här, det har liksom varit en rättsgrej och så vidare. Men om man tar, om man snarare pratar om det här fallet rektor Hamid då, kanske som ett lämpligare exempel på det här. Alltså då hade det kanske ändå varit bra med det här rådet, alltså som kungör med auktoritet vad bikten och botgöringen ska bestå i. För att de hade gjort då att, om de hade kunnat göra att rektor Hamid fått mycket högre kvalitet på sin bikt.
Mm.
Alltså då hade det också förmodligen förbättrat hans ställning hos publiken.
Det är sant.
Alltså det hade ändå, jag kan tänka mig att det hade kunnat finnas en bikt för rektor Hamid som gjort att vägen tillbaka till att bli en av de mest RT-ade skoltwittrarna, eller vad fan han var, igen. Alltså den vägen var kanske, den hade ändå kunnat vara mer öppen än vad den är idag, när han hade en så himla dålig bikt.
Mm.
Möjligtvis. Om man hade haft en lite mer högkvalitativ bikt. Ja, vi säger så då. Det finns väl inget mer att tillägga.
Nej.
Det var Stormens utveckling. Tack så mycket för att ni lyssnar.
Ja, tack så jättemycket. Tack för att ni betalar.
Tack för att ni är med och gör det möjligt. Vi hörs igen om en vecka. Hej, hej.
Hej.